Du lyssnar på Radio Nola Skogs som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs.
God morgon och välkomna till julsändningen i Radio Nola Skogs. Vi brukar ju säga att en gång är ingen gång, två gånger är en tradition och tre gånger är en djup tradition. Så det här är en djupt rotad tradition att vi tisdagsvärdar i Radio Nola Skogs kör en julsändning, en julstafett. Och vi som ska sända idag, det är jag, Åsa Godén. Mitt emot mig har jag Sven Lindblom. Sen kommer Elin Holmberg, Inge Grundrot, Maria Meidell, Tommy Thelin, Per-Eddie Bjuggstam och Tommy Dickens. Och vi har som tema nu i vår julstafett att vi ska berätta vinterminnen. Och då ska jag berätta för dig Sven som sitter mitt emot mig i studion nu. Det här hände sig för ganska precis 30 år sedan. Jag arbetade då som reporter på P4, Radio Västernorrland. Och jag hade ett ganska stort distrikt. Jag var ju stationerad i Örnsköldsvik. Jag blev väckt ganska precis en sån här dag utav min chef som ringde på telefonen. Och det var väldigt tidigt på morgon, var före 6. Och han sa att Åsa, du måste bege dig ner till Nordingrå. På en gång, det är två små barn som är försvunna. Och det var ju bara att sätta sig i bilen och åka ner på lite snöiga vägar. Och jag kom fram till Nordingrå. Och där var det en gård. Och det var alltså full aktivitet. Det var polis, det var ambulans, det var helikoptrar. Det var, och på den tiden fanns ju inte missing people. Men det var så hela byn var ute och letade efter två syskon, 5 och 3 år. Och jag skulle rapportera då och vi sände från bilen. Man hade alltså en sändartelefon i bilen. Jag gick in på våra vanliga sändningstider hel och halvtimme och berättade att det var två små barn som var försvunna från tidig eftermiddag dagen innan. Och det hade snöat så det fanns inga spår, ingenting att följa. Och jag rapporterade 7:30 att läget var oförändrat. Och rapporterade 8:00 att läget var oförändrat. Man sökte fortfarande. Och sen skulle jag ut i Dagens Eko. Och det var bara det var ju också en stor spänning. Och jag rapporterade i Dagens Eko att de två barnen fortfarande var försvunna. Och så var det 9:30, 10:00, 10:30 och 11:00 skulle jag ut i Ekot i direktsändning. Och då står jag i direktsändning och rapporterar att det är läget oförändrat. Man söker fortfarande efter barnen. Men nu kommer en orange Volvo och de tutar och de vinkar och de blinkar. Och där är barnen. Oh. Och jag storgrät i radio. Jag fick ingen ordning på rösten. Och då hör jag bara i lurarna. Fortsätt Åsa, fortsätt. Ja, så jag fick grina klart och hurka fram då att de här barnen kom. Ja, och de var välbehållna. Sen så fick vi in, och jag är den enda som har gråtit i direktsändning i Dagens Eko. Och när jag slutade på radion så fick jag det här bandet. Jag kan bara sen berätta att de här, vi fick inte intervjua barnen direkt för det blev för mycket. Det var ju så mycket blixtar och kameror och mikrofoner så att vi fick gå in i ett annat hus och blev bjudna på, vi från pressen då, i kaffe. Men sen kom föräldrarna över och berättade att de här två syskonen hade lekt med sina kattungar. Och så hade kattungarna sprungit iväg och dem efter. Och sen blev det mörkt och hittade de ju inte hem. Och då hade de lagt sig vid en gran, krypit ihop. Och så hade mamman frågat, blev ni inte rädda? Nej då, vi hade ju kattungarna. Ja, så det blev en lyckligt slut på den dramatiken. Och då kan jag säga det tack vare att de också var ordentligt klädda. De hade såna här bävernylonoveraller och allväderstövlar. Ja, men det var en historia som var för ganska precis 30 år sedan den här tiden.
Men vilken dramatik.
Ja, det var det. Det var sånt där som man aldrig glömmer.
Nej, det förstår jag.
Ja, och jag har lyssnat på det där bandet några gånger. Som musik har jag valt Nylandsjärn. Jag tycker de spelas alldeles för lite apropå Radio Västnorrland. De spelas aldrig i Radio Västnorrland. Men de kommer hit i januari, då ska jag lyssna på dem.
Jag ska lämna Nyland. Jag ska flytta härifrån. Jag ska vidga mina vyer och få en ny horisont. Jag ska lämna Nyland. Inget håller mig kvar. Bara bittra minnen. Nu packar jag och drar. Kanske blir det Bollstabruk. Kanske blir det Klockestrand eller Stines eller Lo. Kanske blir det Bollstabruk. Kanske blir det Lugnvik. För i Nyland finns bittra minnen kvar. Du var min stora kärlek. Kalla mig för din. Vi gjorde allt tillsammans tills du sa försvinn. Jag trodde aldrig Nyland skulle kännas så trångt. Men nu är du för nära, så jag flyttar ganska långt. Kanske blir det Bollstabruk. Bjärtrå. Kanske blir det Klockestrand eller Stines eller Lo. Kanske blir det Bollstabruk. Kanske blir det Lugnvik. För i Nyland finns bara minnen kvar.
Ja, välkommen in i studiovärmen, Elin Holmberg, gammal kär kollega från ÖA-tiden.
Ja, tack så mycket, Sven Lindblom.
Ja, jag ska berätta för dig en historia som utspelade sig i våren 1977. Jag heter alltså Sven Lindblom och arbetade på Piteå-tidningen på den tiden och var utsänd till Nikkaluokta för en sedvanlig reportageresa. Och där mötte vi då den legendariske väderspåmannen Enoch Sarri. Han hade då varit ombud för SMHI i Nikkaluokta sedan 1950. Och han var ju en, jag drev ju en turistanläggning där, så han var ju en utstuderad PR-människa också. Så bland det första han säger när vi kommer dit är ju att, och som du vet förstå, drottning Silvia och kungen, de kommer att få en pojke nu som sitt förstfödda barn. Och om inte det stämmer, då kommer jag att kravla på alla fyra till Kiruna. Och det är nästan 7 mil. Ja, mycket riktigt så födde ju, som vi alla vet, Silvia, hon födde ju fram drottning, eller kronprinsessan Victoria. Och då var det ju spännande, skulle han gå på knän till Kiruna? Jo, men han klarade ju det. För det visade sig att Nikkaluokta ligger inom Gällivare kommun och gränsen till Kiruna ligger strax utanför tomtgränsen hans. Så det var ju bara att kravla några meter så var han ju inne i Kiruna, världens största stad. Så han klarade ju ut det också.
Underbart.
Ja. Och så då spådde han ju förstås då vädret, och det blev säkert fel det också. Han spådde då i abborrmagar och sånt där. Och renmagar, luddet i renmagarna, det skulle då vara en förutsägelse för vad det skulle bli för vinter. Och sånt där joller, det har jag ju aldrig trott på. Men då fick jag ändå det mest spännande, eller det oväntade svar jag har fått, som jag grundar fortfarande på. Det var så att han var ju väderspåman, och då gick vi ut till den här kuren på tunet där han brukade avläsa temperaturen och lufttrycket 4 gånger var fjärde timme dygnet runt. Och när vi så står för oss själva där ute på tunet, och då säger, för fotografen Nils Ögren var en bit bort, då säger jag åt honom ungefär så här: ja, när du hör nu att Naimakka och Vuoggatjålme och andra kallhål i Sverige, de ligger på 38-39 minusgrader, då är det frestande att du lägger på i din ensamhet här, då är det frestande att du lägger på 1 grad eller 2, så då blir du ju omnämnd som kallaste ord i landet i natt. Och vet du vad han svarar?
Nej.
Hör du? De ljugde om och. Och Enoch Sarri, han levde tills han var nästan 96 år. Han dog alltså 2004, har jag läst på nu. Och jag vet ju fortfarande inte om han drev med mig eller om han... Om det kom från hjärtat, så att det var, jag överraskade honom och fick honom att erkänna erkänd bluff. Det tog han med sig i graven, hur det var med den saken. Nu Elin, jag vet att du har ju små änglar hemma, flera stycken. Ja. Och nu vill jag spela den här låten för dig. Jag trodde inte att änglar fanns förrän jag mött och så vidare.
Just det.
Men hjärtligt tillägnad. Det är lite jul i visan också. Oh. Passar bra på dig.
Vad trevligt. Tack ska du ha.
Jag trodde änglarna fanns bara i himmelen. Jag trodde änglarna fanns bara i himmelen. Innan jag mötte dig, nu har jag en ängel här hos mig. Det var en helt vanlig dag, men just det. Thank you.
Hej Tommy Thelin.
Ja, hej Elin.
Välkommen hit.
Tack, tack.
Nu ska jag, Elin Holmberg, berätta för dig kanske mitt värsta julminne. Och det här skedde alltså för 3 år sedan, så det är ganska nyligt ändå. Det var så här att jag hade ju fått mitt fjärde barn några veckor innan jul. Och det var en lite ny familjebildning med det här nya fjärde barnet. Och vi skulle fira jul hemma hos oss, jag och pappan och mina 3 barn sedan tidigare och hela hans familj från Värmland. 2 bröder med flickvänner och svärmor och svärfar. Och jag ville visa mig från min absolut bästa sida, såklart. Så jag hade ju då tillbringat veckorna som nyförlösta mellan att jag ammade så hade jag bakat. Jag kan inte baka, men det hade jag ju gett mig på. Och baka såna här vaniljsaffransbullar och 7 sorters kakor. Jag hade gjort godis, julgodis och slagit in i olika papper och med mönster på och så vidare. Och maten jag hade lagat, och det kan jag ju inte ens gå in på. Jag hade ju ansträngt ihjäl mig. Och med julpynt och allt sånt här, va. Och sen så skulle ju de komma på, om det var dagen före julafton tror jag. Men 2 dagar innan så började jag känna att jag är ju inte riktigt fräsch. Herregud vad trött jag är. Såklart, jag hade ju kämpat ihjäl mig för att visa mig från min bästa sida. Så det började klia lite i halsen och sådär. Jag började känna, det här känns, det är inte riktigt fräsch. Och mycket riktigt då, när hela släkten har vält in och vi har hunnit dricka lite glögg och så vidare också, så kastar jag in handduken och går och lägger mig och tänker att ja, men jag kanske blir fräschare om en liten stund. Men det blev jag inte, utan jag sov mig genom hela julaftonskvällen, missade i princip allt trevligt mys, jag åt inte av mina egna kakor och så vidare. Och på natten så vaknade jag och har alltså jättehög feber och jätteont i halsen, så ont så jag inte kan svälja. Och jag har ju en liten bebis som jag ammar, så jag måste ju ändå vakna, amma henne och så vidare. Det var ganska fruktansvärt. Jag tror att jag grät en och annan tår också över att ha missat det här trevliga julaftonsfirandet. Och på morgonen så är jag kanske den ofräschaste människa som finns. Jag sitter och har jättehög feber, svettas. Jag har liksom bröstmjölk som är liksom utsmetad på mig själv och i sängen. Och har ju säkert tidernas sämsta andedräkt utanpå det, eftersom jag hade så fruktansvärt ont i halsen. Ja, mina svärföräldrar är ju läkare båda 2. Så de kan ju inte lämna det här obemärkt. Så då knackar jag på dörren. Och så står min svärmor där med en liten ficklampa och säger: jag ska bara lysa dig lite i halsen. Och jag sa, kom inte in, jag är inte fräsch, jag ser för jäklig ut och jag stinker och jag har jättemycket hög feber. Ja, men det är lugnt, sån, jag har inget luktsinne. Så jag lät henne komma in när jag sitter där med brösten i vädret och det droppar bröstmjölk ur dem och ungen skriker bredvid. Och så får hon titta mig i halsen. Ja, mycket riktigt, det var ju halsfluss, behövde antibiotika. Vilket jag då fick ganska omgående istället för att tillbringa då hela dagen på akuten och kvällen kanske, för det finns ju inga vårdcentraler öppna så där. Så fick jag det här utskrivet. Så framåt kvällen så var jag lite pigg. Jag kunde dricka lite julmust. Och dagen efter så åkte alla värmlänningar hem. Så det var min jul 2015. Jag hoppas inte jag behöver gå igenom det igen. Men jag har lärt mig att ta lite lugnare faktiskt. Och så där. Jag ska inte imponera på människor. Jag ska vara mig själv.
Det lät inte som så rolig jul.
Det var inte kul. Men jag ska också bara berätta snabbt att låten jag har valt är alltså ett annat starkt julminne från min gymnasietid. Jag läste latin. Det var att vi hade på latinlektionerna varje fredag då i advent så sjöng vi den här låten tillsammans på latin. Och därför när jag hör den så sjunger jag med sådär och får tillbaka blickar. Det här är ju 23 år sedan eller någonting som jag gick ut gymnasiet. Men den heter alltså Dagen är kommen på svenska och Come All You Faithful på engelska och på italienska / latin Adeste Fideles. Så vi tar och lyssnar på den då.
Adeste Fideles.
Ja, nu är alltså jag Tommy Thelin som har fått överta stafettpinnen och sen har jag fått in Inger Grundroth hit i studion och hälsa dig välkommen till det här stafettratet.
Tack så mycket Tommy.
Och vi hörde ju Elins nästan värsta julminne så nu ska jag väga upp med lite mer glada grejer.
Ja.
Det är klart, liksom så många andra så har jag mycket minnen förknippade med julen och jullovet var ju en viktig bit så länge man gick i skolan. Sen minns jag lutfisk och inlagda grisfötter från julbordet. Men det blev jag aldrig riktigt vän med. Inte ens innan jag blev vegetarian i början på 80-talet. Julskinkan och risgrynsgröt. Och så tomten förstås. Mm. Som jag ju tror på att man måste tro på i alla fall. Och så julklapparna som låg inbjudande under granen där. Och det sista har nu förbytts i att uppleva dotterns längtan efter julen. Och där är just julklapparna då förmodligen något av det bästa som ligger under granen. Men julloven nämnde jag och en massa inomhus- och utomhusaktiviteter hörde förstås julen till. Och i de sena tonåren då blev IOGT-NTOs kursgård Saxenborg något att längta till och deras nyårskurser. Och jag fick tillfälle att vara med några gånger och mitt speciella minne här rör sig just från Saxenborg idag. Eller egentligen är det två delar. Och det första var en sån här sagolikt vacker vinterdag. När vi då gick ett gäng i samlad grupp ut på isen på Saxen där. Och det var blank is och en härlig vinterdag. Så ser vi den där röda stora kursgården som ligger där mot den gnistrande snön. Och så på vägen tillbaka då stannar vi till vid utedansbanan. Som låg där ute på udden. Och där möter ett gäng av killarna upp då, sångglada killar. Och står där på scenen och trallar och sjunger julsånger och folkleksånger. Mm. Och då är vi ju några som kom där på isen och vi får ju då nöjet att fullt påpälsade ta en rejäl sväng om där då. Och då kunde jag skatta min lyckliga stjärna att Torsten och Sven-Erik och Lisa-Greta hade haft danskurser på Valhalla så jag har fått lära mig dansa. Och det där var ju både mysigt och stämningsfullt och gnistrande vit snö och så julet det bara kan bli. Så där är mellandagarna, mellan jul och nyår. Men ännu mer ljus, mys och julstämning blev det när vi sent på nyårsafton skulle bege oss till Grangärde kyrka. Och där skulle det vara en vigilia. Det blev återigen då en samlad grupp och nu hade vi blivit försedda med brinnande facklor så det blev ett fackeltåg då. De här dryga 3 kilometerna till kyrkan. Och med en massa sångglada själar i tåget och så fylldes förstås Grangärdenatten med fröjdefull julsång och stämningen var hög där. Och utanför kyrkan så möttes vi av marschaller och inne i kyrkan så skapade ljusen och kyrkans prakt en helt fantastisk atmosfär. Och för en yngling då som inte ens hade hört talas om att det fanns något som hette vigilia så blev den här nattgudstjänsten en stämningsfull upplevelse som var fylld av gemenskap.
Mm.
Men alla har ju inte den förmånen att få uppleva värme och gemenskap vare sig om det är vardag eller jul och nyårshelger. Tyvärr. Men drömmar har vi ju allihopa. Så att det här gnistrande jul- och nyårsminnet ska jag då spela en sång som har hängt med sedan tidig barnår och det är det juligaste jag kan tänka mig. Det är White Christmas med Bing Crosby.
Like the ones I used to know, where the trees treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright. Be wise.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen
Bing Crosby klingat ut och Per Edebjörkstam har kommit in i studion. Välkommen in.
Tackar, tackar.
Jag ska berätta för dig, det är inte ett julminne utan det är det värsta vinterminnet kan man säga, åtminstone när det gäller snö. Det är det som inträffade för 20 år sedan i Gävle 1998. Det är det som uppmärksammas för några veckor sedan i tidningar, i radio och tv. Värsta snöstormen under 1990-talet var det där. Det var den 5 december 1998 och jag, min man och vår dotter Jenny var på besök i Gävle då, för vår dotter Jessica gick på konstskolan och bodde i Gävle. Så hon fyllde år just under dagen innan, så vi var där den helgen för att fira henne då. Och vi gick ut och skulle äta då på lördag kväll eftersom man skulle fira. Och de tjejerna drog iväg oss till någon konstig restaurang med bläckfiskar och allt möjligt konstigt som vi var tvungna att försöka smaka på i alla fall. Och det gick väl så där. Vi överlevde. Och det snöade lite lätt så här på hemvägen, men inte speciellt mycket. Så att vi gick och la oss och kunde sova gott trots alla bläckfiskar och allt som vi hade fått i oss. Men på söndag morgon när vi vaknade den 5 december då och tittade ut genom fönstret, tänkte jag, men vad är det som har hänt? Det var alldeles vitt, man såg ingenting. Jag tänkte, och bilen, var en bil någonstans? Vi hade ju parkerat på gatan utanför där Jessica bodde. Syntes inte till någonstans. Fanns ingenting. Och alltså, vi måste gå ut och kolla vad är det som händer här. Vi gick ut och fick en chock. Alltså, vi kom nästan inte ut. Det var snö över dörren och det var snö överallt. Så att snödjupet hade alltså ökat från 1 centimeter till nästan 140 centimeter på en natt.
Det gick fort.
Det gick jättefort. Alltså det var helt chockart. Det enda man såg var lite grann av antennen på bilen syntes. Alltså, vi tänkte vi måste ju ta oss ner till stan och titta hur det ser ut. Alltså, det var ju så alldeles knäpptyst. Det var nästan spöklikt. Men väldigt spännande samtidigt. Vi tog oss ner till stan och bandvagnarna hade kört upp lite tunnlar och så där så man kunde ta sig fram. Och folk hade ju trampat gångar och så. Och det var jättemycket folk ute på stan tidigt på förmiddagen där. Och alla tycktes känna varandra. Man pratade med alla och liksom
Ja, det blir ju så, tror jag, när det blir en sån där otrolig händelse, nästan som en katastrof. Inga bilar, ingenting, alltså, utan bara tyst och bara folk som pratade och hejade. Och sen så mobiliserade man ju massor med folk som skulle skotta alla tak. Och det kom folk med snöskifflor och överallt. Och, ja, det var en otrolig upplevelse faktiskt. Jätteroligt att, det var hemskt men ändå väldigt roligt att ha varit med om. Det var ju många människor som led fruktansvärt av det här. För att de fick inte mat, alltså hemtjänsten hade ju problem att komma iväg ut till byarna utanför. För att det fanns ju liksom ingen kunde ta sig fram. Tågen stod ju stilla ända till den 8 december. Och stan blev ju inte normal igen förrän den 11 december. Och vi skulle ju åka hem då på söndagen den 5. Vi skulle jobba på måndag, ja. Men det gick ju inte. Vi kom ingenstans. Vi kom inte hem förrän på torsdagen samma vecka. Så det tog alltså 5 dagar för att... Och Jessica bodde lite i utkanten, så att vi var ju nästan sist ut för att bli liksom... Alltså, plågat. Ja, det var en fantastisk upplevelse, måste jag säga. Och jag har aldrig någon gång sett så mycket snö. Och jag tror inte att jag kommer få göra det någon gång heller. Nej. Så med tanke på den snömängden och den snöstormen, så tycker jag att... En låt med Diana Krall som heter Let It Snow passar alldeles perfekt.
En låt, en åtta.
Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Snow, let it snow, let
snow. Let it snow, let snow, let it snow.
Ja, jag heter Per Eddie Björkstam och framför mig sitter Maria Meidell.
Hej Per Eddie.
Och jag har tänkt att jag ska berätta ett slags vinterminne för dig.
Ja, jättespännande.
Fast egentligen tilldrar det sig i maj månad. Och det vintermässiga består ju att det var fullt med snö då. Vi var nämligen i fjällen. Mm. Det här hände sig nämligen på min första fjälltur.
Oj, spännande.
Egentligen var det ju så att jag växte upp i södra Västerbotten i Hörnefors. Och i vår familj sysslar vi aldrig med att fara till fjälls. Ingen hade väl kommit på tanken att göra så onyttiga saker. Och norrlänningar behöver väl inte åka till fjällen för att kunna åka skidor, så att det fanns ju liksom ingen anledning. Men 1970, då blev jag av en god vän som för övrigt var göteborgare övertalad att göra ett försök eftersom han tyckte det var så fantastiskt. Tillsammans med honom och hans hund och ytterligare en kamrat så åkte vi tåg till Riksgränsen. Och sen gav vi oss iväg söderut längs gränsfjällen. Efter några dagars slit med tung packning så kom vi då en sen eftermiddag fram till Alesjaures STF-stugor. Och vi flyttade in i en ganska tom halva av ena stugan där vi förberedde middagen medan det mörknade så smått där utanför. Rätt vad det var så började Stalo, den stora schäferhunden som drog en del av vår packning. Då började han att skälla våldsamt.
Oj.
Vi hörde ju att det kom folk utanför dörren, men de kom inte in när de hörde det här aggressiva skallet. Någon där ute ropade någonting. Och vi förstod inte det. Var det kanske finska eller möjligen franska? Ja, jag bestämde mig för att det var nog fransmän där utanför dörren. Och eftersom jag hade läst franska ett par år på gymnasiet så satsade jag på att skrika ut genom dörrspringan för att liksom hjälpa dem då på traven lite grann. Le cheval n'est pas dangereux. Hunden är inte farlig, trodde jag att jag sa. Märkligt nog blev det tyst där utanför och det lät som att sällskapet drog iväg ut. Vi såg genom fönstret att de gick till den andra stugan och de gestikulerade ganska intensivt. Och då säger min kamrat stillsamt: Cheval, du är inte det häst. Hund heter väl chien eller någonting. Tablå. Jag hade alltså informerat främlingen om att hästen inte var farlig. Jag insåg ju att jag hade gjort ett misstag, men jag gjorde faktiskt inte något försök att hjälpa de här ankommande människorna. Och det kanske jag har dåligt samvete för. Möjligen funderar de fortfarande över hur svenska hästar låter.
Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi.
Ja du Per-Eddie, så kan det gå när man försöker svänga sig med språk och fint. Nu har jag fått sällskap i studien av Tommy Dickens.
Mm, hej Tommy. Dig.
Hej. Det är ju så här att den här gången har jag verkligen gett mig ut på djupt vatten, ska jag tala om. För jag har inte riktigt bestämt mig för om jag ska berätta mitt bästa eller mitt värsta vinterminne.
Ja, men då är det dags nu.
Ja, och vet du vad? Då landar vi i Mellanöstern 1980.
Och det är
mitt värsta vinterminne.
Värsta. Ja. Okay.
Min pappa arbetade inom FN lite grann då på 70-80-talet. Och den här julen 1980, då hade vi bestämt oss för att åka ner och fira jul med honom. Och vi hade precis fått vårt andra barn, Sara var 6 månader. Så det var min man och jag och min syster och hennes man och min mamma. Och vi bodde i Eilat och hade det jättetrevligt och fint. Och ja, men det var varmt och vi badade. Och alla vi andra hade ju varit i Israel ganska mycket förut, men Knut hade inte varit där tidigare. Så i mellandagarna så bestämde vi att min pappa och jag och Knut skulle åka norrut från Eilat upp till Jerusalem och visa honom lite grann hur det såg ut i det heliga landet, jul och alltihop som det var. Och när man åker norrut från Eilat så kan man åka längs efter Jordanfloden och vid Döda havet. Och det är liksom den turistiska vägen. Och vi gjorde det såklart vid Döda havet och Masada och vi var i Jerusalem och det var väldigt trevligt och fint. Och var där ett par dagar och sen skulle vi åka tillbaka hem. Hem, säger jag. Vi skulle tillbaka till Eilat där jag hade mina 2 barn. Och jag längtade förfärligt mycket efter. Jag hade aldrig varit borta från dem mer än något enstaka timmar, kändes det som. Och nu var det ju inne på andra, tredje dygnet. Och det hade blivit lite kallt och ruggigt i Jerusalem. Och det började regna lite grann så där. Så min pappa, han tyckte att vi ska nog börja på dra oss iväg. Vi ska inte stanna för länge. När vi åkte upp efter Jordanfloden där så passerade vi ibland en del vägsträckor där det fanns en mätpinne på vägkanten. Där det fanns en mätpinne, vet, 1 decimeter, 2 decimeter, 3 decimeter, ungefär som en sån här som man kunde se hur högt det var.
Och som
det
där, på Rutberget? Alltså,
ja, men som på ja, men precis, snödjupet. Ja. Fast det var vägpinnar och det här var ju mitt i öknen. Och vi frågade någon person där och de sa, det där är för att vi ska veta hur mycket vatten det är. Och det kändes ju som att, förlåt, hur mycket vatten, det här är öknen. Ja, men så är det, sa de. Men när vi skulle åka i alla fall, och det här hade vi med oss lite grann. Vi körde söderut igen och då tyckte min pappa att vi ska nog inte åka ner mot Döda havet. Vi håller oss uppe i bergen och då åker man över Negevöknen. För att hålla höjd, för då tänkte han, om det nu skulle vara så att det blir mycket vatten. Och översvämningar. Och det regnade och det blev kväll och det regnade och regnade och regnade. Och vi körde på och det blev mörkt och vi blev stoppade på en del ställen. Därför att det var folk som sa att ni kan inte köra, det är översvämningar. Och jag sa, det spelar ingen roll, jag ska till mina barn. Men det bar sig inte bättre än att vi hamnade, och då var vi någonstans i Negevökning, jag vet inte var, när vi blev stoppade av militär och polis och sa att ni får vända.
vi släpper inte iväg några folk här, för här har folk, bilar har skjutsats bort av vattnet och så, så vi kan inte. Så vi fick vända, det var mitt i natten. Och vi kom till en stad som heter Beersheba som ligger i Negevöknen. Och tänkte vi måste hitta något hotell, vi måste hitta någonstans att bo. Så vi stannade vid ett rödljus och bredvid oss i filen intill så står en bil. Och vi vevade ner rutan i bilen och undrade, ursäkta, kan ni föreslå något hotell? Säger killen som sitter i bilen, ni kan bo i våran lägenhet. Vi ska liksom inte vara hemma i natt, på engelska. Så slängde han åt oss en nyckel och en liten handskriven lapp med en adress och en hyfsad vägbeskrivning. Och sen körde de. Och där stod vi. Jaha, ska vi liksom... Ja, ja, men vi gör väl så då. Och vi åkte in, vi hittade deras lägenhet och vi åkte in där och inrättade oss och sov på någon soffa. Och du vet, det är ganska lustigt vilka minnen man som kommer ihåg. Och det jag kommer ihåg väldigt tydligt från den här lägenheten är att det fanns en där svart telefon, gammal svart telefon. Jag tror att det var bakelit eller något sånt där plasttung. För det här var ju långt, långt innan mobiltelefoner då, överhuvudtaget. Och i deras kylskåp så fanns det en sån här små hårda bullar. Och de hade sagt att vi fick, vi hade ju inte ätit någonting. De sa, ni får ta det som finns. Och jag kommer ihåg att vi drack vatten och åt av de där små hårda bullarna. Ja, i alla fall. Dagen efter så tänkte vi att vi skulle kunna försöka ta oss tillbaka till Eilat i alla fall. Då hade vi fått kontakt per telefon med min mamma och min syster. Och de sa, det är lugnt med barnen, det är inga problem, det går bra. Ta det bara lugnt, se till att ni inte gör något dumt. Och sen gick det alltså en hel dag utan att vi tog oss från Beersheba. För det var översvämmat runt omkring. Hela öknen var översvämmad. Ja, och det här var helt märkligt. De kom ju tillbaka, de här ungdomarna som vi hade fått låna lägenheten av, och visa oss, det fanns ett hotell där. Och där var det ju samlat folk ifrån alla som hade blivit strandsatta. Det var folk från alla möjliga länder, hela världen. Italienare, amerikaner, fransmän, svenskar. Och ingen tog sig någonstans överhuvudtaget. Och hotellet fick försöka jaga fram lite mat och lite ställen där man kunde få sova. Och man pratade med varann och gick omkring där och tänkte, vad fridens dag, gör vi nu? Och jag satt som på nålar hela den dagen, för jag tänkte bara på mina barn. Och så fram på eftermiddagen där så fick jag höra att det var någon italienare som hade chartrat ett flygplan som skulle flyga från Tel Aviv och som kunde landa i Beersheba och sen flyga vidare till Eilat. Och jag skulle få plats på det planet. Inte min man och inte min pappa, men jag som var småbarnsförälder skulle kunna få plats på det där planet. Och det var ju liksom, frälsningen ungefär. Så vi åkte ut till lilla flygplatsen där utanför Beersheba strax före, ja, klockan var väl 5:30, 5:45 någonting. Och så såg vi hur flygplanet kom och det snurrade runt och runt och runt. Men det landade inte. Men varför landade det inte? Jo, men därför att man måste tända belysning. Det finns ju liksom landningsljus och allt sånt där som måste lysa på en flygplats. Och han som skulle göra det, han var rätt trogen jude. Och det här var på sabbatten. Man tänder inga ljus på sabbatten förrän den första stjärnan tänds. Och vi väntade och tittade upp mot himlen. Kan inte den där stjärnan tändas ungefär som över Betlehem eller någonting på juldagen? Men det kom ingen stjärna. Och flygplanet vände och flög tillbaka till Tel Aviv. Och jag var helt förtvivlad, men vi fick sova i alla fall på det där hotellet på natten i något litet rum under en trappa. Och det var nog den värsta natten jag någonsin har upplevt. Det var så hemskt. Men sen på söndag, då var det ju söndag. Och då lyste lamporna på landningsbanan. Och det kom ett flygplan. Och vi kunde flyga ner. Vi kunde fortfarande åka bil. Det var fortfarande översvämmat. Ja. Men vi fick flyga från Beersheba ner till Eilat. Och jag fick äntligen krama mina små flickor. Och sen så kom ju då min pappa. Så småningom. Och Knut och jag fick flyga med. Och han kom och så fick vi fira nyår i alla fall tillsammans i Eilat. Och då åt vi nyårsmiddag på ett hotell där det var underhållning. Och då bland annat så hörde jag för första gången Andy Williams sjunga It's the most wonderful time of the year. Och just då så var det nog the most wonderful time of the year.
Thank you. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. Parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time.
Ja, tack Maria för ditt vinterminne. Jag vet att det är ingen som slår dig på fingrarna när det gäller att minnas. Det har vi lärt oss på Nota Benes adventskonserter.
Ja, tackar.
Mm. Och jag heter alltså Tommy Dickens och jag ska snart berätta mitt vinterminne. Men först så ska jag tala om vad som händer efter nyår här i närradion som det heter. De behagar ju kalla det där nere i Sundsvall för lokalradion, tycker jag är lite konstigt, men så är det ju. Det här är närradion alltså. Och det har vi ju haft Radio Örnsköldsvik och många kyrkor som har sänt i närradion. Och det kommer alltså att upphöra från årsskiftet. Och då är det ett företag i Umeå som heter Pop & Rock som kommer att ta över de här frekvenserna och sända kommersiell radio under dagarna. Och det blir ju lite nytt kan man ju säga. Men vi i Radio Nola Skogs, den här lilla kulturradioföreningen som startade för sådär en 6-7 år sedan. Vi vill fortsätta med radio. Vi tycker att det är så roligt och vi tycker att vi har en uppgift att fylla också. Du vet, det här med semesterpratarna, det har ju blivit faktiskt ganska populärt. Vi fick nyss statistik om hur många som går in på vår hemsida och då gissar vi att det är mest semesterpratarna det handlar om för juli månad. Och det är alltså över 13 000 som går in på hemsidan under juli månad för att förmodligen lyssna på semesterpratarna. Det är en god siffra tycker jag.
Det är väl fantastiskt, ja, för en närradioförening. Ja. Det får man verkligen sträcka sig på.
Ja, och vi jobbar ju ideellt med det här också. Så vi kommer att fortsätta att producera radioprogram. För det första då, de här semesterpratarna, det kommer i juli som vanligt. För det har vi gjort upp med Pop & Rock att vi får sända i radion då också. Och utan reklam just när vårat program går. Så det ska ni veta, de här frekvenserna kommer att fungera för semesterpratarna i juli månad. Toppen. Och sen vill vi fortsätta att göra de här programmen som dokumenterar, som industripratarna och vårdpratarna. Det tycker vi är viktiga uppgifter för framtiden att få höra de som har varit med förr. Och vi gör ju massor av olika program med lokala inslag, intervjuer och annat med Öviksbor som vi tycker är viktigt. Och det kommer vi att fortsätta med, men det kommer inte att sändas då i radio utan det kommer vi att lägga ut på vår hemsida. Så alla kan gå in där, söka på ett namn eller en företeelse så får man fram det programmet och kan lyssna på det. Och då kommer det att vara på hemsidan som i fortsättningen från nyår ska heta radionolaskogs.se. Så det ska vi säga många gånger nu, radionolaskogs.se. Det är där man går in och lyssnar på de närradioprogrammen. Så fortsätt gärna lyssna, alla lyssnare, på närradion, fast i fortsättningen då under vår och höst på datorn.
På radionolaskogs.se.
Precis. Mm. Nu till mitt vinterminne, och det blir mitt bästa vinterminne.
Åh, vad härligt.
Ja. Och jag satte rubriken hur jag träffade min första fru. Och då får vi förflytta oss 50 år tillbaka i tiden, 1968. Jag var i Stockholm då, gick sista året på Tekniska högskolan. Och det var naturligtvis en härlig tid där i Stockholm och träffa många tjejer och sådär. Och, ja. Och visst var man väl lite smått förälskade mellanåt och så. Men jag tyckte det där så skimrande var aldrig havet. Det hade jag liksom inte upplevt riktigt än i den där första kyssen. Så att jag bara hoppas att det skulle komma, men jag börjar bli lite desillusionerad. Det kanske inte är så. Det kanske bara är en myt det där, att det ska vara så där speciellt då. Ja, nåja, vintern gick där och vi kom in på 69 då. Och så kom påsken. Och då på påsken då skulle jag åka upp till fjällen och vara färdledare för en grupp studenter på universitetet i Stockholm. Det hade jag gjort vintern före också. Det var väldigt trevligt. 10 dagar på Enaforsholm skulle jag vara. Det ligger strax utanför Storlien. Mycket vackert ställe vid Snasahögarna. Och att vara det här uppdraget som färdledare för jämnåriga, en grupp på kanske 30 stycken, det är ju en fantastiskt trevlig uppgift. Trevliga människor. Och det är klart man hoppas väl att det skulle vara några trevliga tjejer där också.
Kan jag väl inte tänka mig, Tommy?
Nej. Och så i alla fall på fredagen då, före påsklovet, fredag kväll, då skulle alla de här samlas på Centralen i Stockholm. Och jag skulle pricka av dem på listan. Och jag inställde mig där. Och det var nattåget vi skulle ta då förstås. Och då kom ju alla då med skidor och ryggsäckar där. Och så såg jag då en jättesöt flicka med mörkt hår och en gul basker. Och tänkte jag, det var ju snyggast på Centralen det där. Ja, och så kom vi upp till Enafors. Och livet på Enafors, det var ju underbart. Maten serverad och långtur hela dagen med den här gruppen då som vi var ute. Man har ju ett ansvar också förstås som färdledare. Man ska hjälpa till med skidbindningar och sånt där som inte funkar. Och man ska se till att alla hänger med och att ingen har gjort sig illa och så där. Och så säkerheten. Snasahögarna har ju varit faktiskt lavinolyckor där folk har dött. Så det får man se till också. Och så på kvällen får man se till att det blir trevligheter med dans och så där. Och att alla har roligt. Och hur det var så hamnade jag väldigt ofta på kvällen där med den här jättesöta flickan med det mörka håret på sällskapsrummets brun-orangea soffa på kvällen, lite efter dansen så där. Och där jag särskilt kollade av då att hon inte hade fått något skavsår eller något brutna ben eller så från dagens skidtur.
Ansvarsfullt.
Ja visst, det har man har ansvar som färdledare. Och faktum är att varje kväll där som gick så tyckte jag nog att det skimrar lite grann så där i alla fall. Det blir mer och mer, tyckte jag, av det slaget. Ja, och hela den här veckan gick då på, ja inte bara på den här soffan, men vi åkte ju upp skidor också. Och så skulle vi åka hem på annandag påsk, nattåg då. Och det är klart att alla som har varit då i Jämtland på påskhelg, de ska ju hem samtidigt. Och då var det tåg som gällde. Och det var överbokat förstås. Och artig som jag är då, så fick jag överlämna min slav då till någon annan som bättre behövde den. Och då hade jag ju sån tur att den här jättesöta flickan med mörka håret, hon hade ju en slav också, så fick jag ligga med henne där och under natten så det inte blev allt för jobbigt i alla fall. Och då kunde jag ju liksom göra en slutbesiktning också av med skavsår och att det inte var några brutna ben. Jag tyckte nog faktiskt att det var något bröstben där som var lite brutet. Ja, nej, men det klarade sig i alla fall. Ja, vi kom hem till Stockholm och våren gick fort. Det var mycket att göra då. Och så blev det först faktiskt på försommaren som det blev första natten tillsammans med den här jättesöta flickan med mörka håret då. Men det var ju på sommaren, så det är ett sommarminne, så det kan jag ju inte fördjupa mig nu inte. Men sen blev det vinter igen och på nyåret så flyttade vi ihop. Så var det. Och det är ju då, om du har räknat efter nu, ungefär 50 år sedan som den här påsken var, va? Så att vi, det blir ju liksom lite att fira. Det var ju så att vi kallar det nog för vårt guldbröllop, tror jag. Därför att det där med bröllop, det blev aldrig något riktigt. Vi gifte oss på en lunchrast, så att vi tycker nog att det här tillfället då vi träffades, påsken 69, det får bli anledning till ett guldbröllop. Och dessutom så fyller ju jag 75 år ett par månader före, och Eva, som hon heter, hon fyller ett par månader efter 75 år. Det blir ju då tillsammans 150 år.
Och så 50 år dessutom.
Och så 50 dessutom för guldbröllopet. Så det blir 200 års fest där, tycker jag då att vi ska ha. Ja, det är väl ett vinterminne värt att fira, tycker jag.
Det tycker jag väl absolut. Sen är det lite roligt, du säger att du träffade din första fru, och om man räknar så här så kan man konstatera att det är ju faktiskt din enda fru.
Ja, jag tyckte det blev lite mer dramatiskt att säga så bara, så att, ja, det var inte mer än så. Nu ska vi avsluta den här julstafetten, och det här är ju sista sändningen vi gör nu på det här året, så att i fortsättningen får ni vända er till datorn när ni ska lyssna på oss under vår och höst. Vad var det nu för adress, Maria?
radionolaskogs.se.
Så var det, ja.
Välkomna att lyssna.
Och då ska vi avsluta med den här intromusiken som vi har, som alltså är spelas av Dennis King, heter den här orkestern, och det kanske inte lyssnarna vet. Ni har säkert hört den många gånger nu. Den heter Sweet Souvenirs, ungefär härliga minnen skulle man kunna säga att den låten heter.
Precis.
Och innan det, Maria, så har vi ju tränat på det här, så ska vi säga
god jul och gott nytt år!